Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hej och välkomna till Inte din morsa goes Maldiverna.
Du märker ju tyst det.
Jag kan höra någon slags mörkt stråk i din röst som kallas avund.
Det är inte ofta du råkar ut för det från min sida faktiskt.
Nej, alltså ofta så brukar vi göra såna här grejer dels tillsammans.
Ja.
Och sen så är du ju själv väldigt bra på att göra såna här grejer. Och jag får sitta hemma, så kan man ju också sammanfatta det. Du är ju en jävla...
Jaha, så åker jag så.
Ja, du är ju en väldigt berest människa. Du har ju varit mer utomlands under hela den här coronapandemin än vad utrikeskorrespondenterna har varit, höll jag på att säga.
Ja, 3 gånger. Åh, jag är trött. Men det är, jag tror att det är just det där med Maldiverna. Det finns någonting som är så liksom exotiskt lockande, just för att jag tror aldrig att jag har hört någon som har blivit besviken på Maldiverna. Jag har aldrig hört någon som var så här, nej men vi flög dit och sen var det inte alls som det liksom såg ut och som folk har sagt, utan alla som jag känner som har varit på Maldiverna är liksom
breathtaking.
Helt... Precis, precis. Nu är ju Camilla Läckberg.
Hon skrev till mig igår, så kommenterade hon på en bild: hej, jag vinkar till dig nu. Så, här. Så hon är ju på Four Seasons och vi är ju då på Club Meds Resort, och det ligger i samma atoll. Så hon är ju mycket riktigt här med sin Simon. Och det var någon som skrev till mig också så här: Maldiverna, så det är nya Mallis nu. Och anledningen till att man uppfattar det så, och för att många har ju varit här. Malin Gramer har varit här, Kristin Kaspersson har varit här på höstlovet. Och anledningen till detta är ju att Maldiverna har inte haft något inresestopp sedan september 2020. Så det här är ju en del av världen som är väldigt lite drabbad av covid. Och de har ju, eftersom det är så få, det är så liten befolkning på utspridd på så väldigt många öar, så är det ju ganska lätt att så kontrollera vilka som kommer till varje ö. Och jag kan säga att det är rigorös jävla coronakoll.
Okej.
Ja, men först så var vi tvungna att ta PCR-test förstås. Vi var tvungna att vara dubbelvaccinerade. Vi landade i Doha, mellanlandade där, där vi blev feberkontrollerade. Du vet, de bara kommer och skjuter i ens ansikte med en sån där febertermometer. Ja. Man bara, ska de döda mig? Nej, just det, det var febern. Och sen landade vi på Maldiverna. Då kollade de igen då på PCR-test och gjorde feberkoll. Vi sätter oss sen i en båt och kommer fram till ön där vi nu befinner oss, på Club Med Cani, och där tar de feberkoll igen och kollar PCR-test.
Jag tänker så här, jag har ju några kompisar som fastnade liksom i oktober i Grekland, liksom i ett hotellrum där det inte fanns någon fönster och så här, låg svinsjuk corona i typ 10 dagar. Om man skulle få det så kan jag ändå föredra Maldiverna framför
tills aha, den dagen du behöver en så här lungmaskin för att andas, för att det är inte liksom nära någonstans. Och det är väl enda jag kan säga med Maldiverna, som jag tror att är man det minsta klaustrofobiskt lagd, då är inte Maldiverna stället för dig. Alltså vår ö där vi bor, den är ju så liten så det tar en kvart att gå runt den. Och det är inte nära till nästa ö. Alltså det är inte simavstånd till en annan ö. Utan det är liksom den här ön där vi knallar runt. Och vi tycker ju om att promenera. Och jag har ju 20 000 steg i kroppen varje dag hemma. Så att jag är så här, hoho, jag måste inte vara ute och simma för att bli av med mitt rörelsebehov. Och gå in på det lilla gymmet och köta loss liksom. Så det är verkligen små, små öar. Och det är också världens plattaste land. Så öarna är ju, den högsta höjden typ på öarna är 2 meter. Det vill säga det är bara små sandbullar som ligger utspridda på, i de här atollerna som ju är liksom vulkaniska formationer. Så det är ju havet som är dominerande. Alltså det är Indiska oceanen, så det känns ju verkligen som att man på något sätt är i havet här liksom.
Ja, jag fattar. Och hur varmt är det då?
Det är 30 grader. Det är väldigt likt, alltså jag har ju varit mycket i Thailand, där du också varit. Jag har ju varit mycket i Asien, jag har varit mycket i Indien. Och det är ju precis samma känsla här. Det är samma typ av tropiska känsla som i Thailand. Och jag träffade, eller vi var och käkade på det här konstiga white partyt, och då träffade vi lite israeler där. Och de bara såhär, var kommer ni från Sverige? De satt och gissade vad vi pratade för språk och jada jada. Och så sa vi att vi kom från Thailand. Han bara, eller från Sverige. Och han tyckte det verkar krångligt att åka hit från Sverige. Då sa jag att, men vi är liksom fan svenska. Vi typ så här, har Thailand som andra land. Alltså det är så många svenskar som åker dit på charter. Så att för oss är det här ingen resa i sig. Och då sa, berättade han att han också hade varit i Thailand. Och så pratade vi om liksom skillnaden mellan Thailand och Maldiverna. För det är ju, det är mycket mer amazing stränder här. Och glasklarare vatten. Och liksom renare. Och känns mer konstgjort. Vackert liksom. Så man bara, är det på riktigt det här? Ja, det är faktiskt på riktigt. Det är sjukt. Man fattar inte. När man, alltså så vit. Stränder kan inte finnas, tänker man. Men Thailand är ju mer liksom liv och rörelse och så här, människor och lokalbefolkning, och det händer grejer och man kan byta, alltså det händer ju mycket mer där. Och sen är det ju också variationen, att i Thailand så kan man ju gå ut och käka på 43 000 olika restauranger av varierande kvalitutta. Här är det resortets buffé som gäller, och gillar man inte den, då är det ju jobbigt liksom. Nu ska jag säga att det här är fantastisk mat, så att vi klagar absolut inte, men det är lite skillnad.
Ja,
såklart.
Men jag har faktiskt rest med Club Med, och det var ju stressande på grund av att jag tyckte, vi var ju i Turkiet och det var så jävla god mat. Jag bara kände så här, du vet när man känner stressen, man är så här, nej men det är för mycket gott. Och där står den där glada farbron och bara steker sina så här turkiska köttgrejer, och jag måste gå förbi honom idag för att det finns inte en liksom fysisk möjlighet att jag kan ta liksom. Ja, men det är lite spännande.
Men det är, man ska säga så här, ja. Sammanfattningsvis kan man säga så här, för att folk ska förstå vad Club Med är, så är det en fransk charter arrangör som ju då har liksom startat upp en nordisk filial. Så det går att åka med Club Med även för oss. Men Club Med är kända för sitt samarbete med Cirque du Soleil. Så de är ju det, här på den här ön kan man liksom köra cirkusklasser. Och Club Med har som inriktning också den aktiva semestern. Så även på denna lilla ö som det tar exakt en kvart att gå runt, så kan du liksom, du kan segla katamaran, du kan gå ut och dyka, du kan köra cirkus, du kan lära dig att jula, du kan, det är zumbaklasser. Det bara händer ju grejer hela tiden. Det är inte liksom några lata människor som åker på Club Meds. Och sen det andra är ju att så här, fransmän, de är gourmander, de vill ha mat, de vill ha goda grejer. Och det här är goda grejer. Bufféerna är inte en så här slafsig grankan buffé alla, jag vill inte nämna, jag vill inte snacka skit om något reseblad, men du fattar, det här liksom, det här är buffé på en annan nivå. Det är liksom så här, det är konfiterat anklår med en liten linssallad. Det är liksom perfekt grillad tonfisk. Det är sallader som man trodde att man liksom aldrig skulle kunna bli serverad. Det är riktigt, riktigt bra mat faktiskt. Så det är väl lite känt. Och sen också att det är svin mycket dyrare än en ordinar charter, får man ju ändå lägga till för att vara någon slags.
Ja.
Det är det ju. Det kostar ju mycket mer.
Per var ju där och firade sina föräldrar för några månader sedan i november, och hennes hus gick ju loss på 200 000 per natt då, enligt utsaga. Men jag vet inte, man förhåller det där med sanning, med modifikation. Och det var ju som Läckberg skrev också. Nej, vårt hotellrum kostar inte 100 000 per natt. Men det var en grej som var ganska intressant, tyckte jag. Att Camilla la ju ut bilder på sig själv och Simon. Och på två av de bilderna i första karusellen då, så satt han och swipade och med telefonen på deras stora romantiska resa. De hade ju inte umgått så jag hade på sin länge. Och så tänkte jag att jag tyckte att, för anledningen till att jag visste inte att de var där, så jag skrev till henne om ett jobbförslag. Hon var så här, ja, jag skickar vidare det till vår liksom, ja, till vår chef typ, och liksom på bolaget bla bla. Och så gick jag in och kollade vad du var på med, och så dök hon upp, och så kände jag så här, ja, men vad gulligt att de ska så här, umgås för första gången på typ fem år. Jag bara, tja, vad tror du om den här idén? Så att det var därför, men då tyckte jag att det var lite sorgligt att hon var tvungen att försvara sig, Camilla Läckberg, och dagen efter och säga så här, vi måste båda jobba och hit och dit, att liksom, att man inte får stå i fred. Vad fan, om man vill åka iväg och ligga och kolla på sina telefoner i en månad, så ska folk skita i det. Liksom, jag bara är lite inne på det där att så här, jaha, men hur perfekt är en egen semester? Vadå, är det så att man så här hoppar i sänghalmen och pippar 24/7 när man har barn ihop och jobbar och har liksom företag? Nej, det är faktiskt inte så. När man är frilans måste man jobba. Då ska alla så här, han tittade på telefonen typ. Nu verkar det nästan inte vara något bra mellan er. Det verkar, ja, men du fattar att man ska insinuera och läggas i. Det är ju liksom verkligen baksidan av att lägga upp sitt liv i bilder.
Ja, eller baksidan är väl att hon ens bryr sig om vad folk skriver. Alltså, ja. Att hon får kritik och sen går igång på det och måste försvara sig. Men det är en annan grej som jag tänkte på när hon postade att så här, ja, nu åkte vi hit, och hon har ju en rolig grej att hon skriver så här, ja, men Polly är inlämnad på hundpensionatet i Bagarmossen i vanlig ordning. För att då handlar det om att hon har fått kritik för att lämna barnet, deras gemensamma barn, hemma, och så sticker de iväg på en liksom romantisk semester själva. Och det har ju de gjort sen Polly var liten då, och fått kritik för det. Men det är kul, men det skämtet hade ju inte kommit om inte hon hade tagit åt sig.
Nej, så är det ju alltid. Ingen rök.
Och dessutom så har hon fortfarande, alltså hon är så, vilket är både gulligt på något sätt, jag tycker det är mänskligt, men samtidigt så bara önskar jag så här, gud, läs inte dina kommentarer. För att hon måste också alltid försvara varför hon måste få åka iväg och vila, för att hon jobbar så hårt. Och då tänker jag så här, okej, alla vet ju att hon tjänar väldigt mycket pengar, och det verkar ju som att hon i stort sett är ekonomiskt oberoende, och borde ju då kunna säga nej till att jobba för mycket. Alltså, förstår du hur jag tänker? Att hon har ju ändå hamnat på den nivån att hon inte måste bränna ut sig på sitt jobb. Hon borde kunna säga stopp, jag behöver vila hemma i mitt hus, Villa Lumos. Jag behöver liksom inte jobba slut på mig själv. Alltså, det är som att hon har någon slags jantelag. Alltså, om jag ska få åka till Maldiverna så måste jag ha fått jobba så hårt så att jag förtjänar det. Jag tycker bara, sammanfattningsvis, så vill jag att hon ska stänga av sin kommentarsfunktion. Hon ska inte behöva se vad folk skriver till henne. Jag vill ha henne mer ofiltrerad och bara så här njuta ännu mer som en så här Jackie Collins-figur som går loss på lyxet.
Ja, så tänker jag med. Herregud, låt en kvinna åka iväg och göra vad fan hon vill utan att man ska börja försvara sig.
Men så där har vi det inte alla lite i oss? Alltså jantelagsgrejen? Att så här...
Jo, det har vi ju såklart. Ja. Men det jag känner är ju att om någon skulle kommentera att jag, att Mattias hade kollat på telefonen när vi var på kärleksemester, det skulle jag faktiskt skita högaktningsfullt i, tror jag.
Ja, det skulle jag också göra. Ja. Alltså, men sen är det också så här att jag har ju ändå gått kanske den hårdaste skolan som går att gå. Och det var när jag skrev krönikor för Aftonbladet. För då får man ju så jävla amount of hate som man liksom aldrig kan föreställa sig. Och då slutar man ju till slut att läsa. Man tar inte in det. Och lite grann så var det faktiskt när jag bloggade på mamma också. Att det var så mycket kvinnor som hade så mycket åsikter om allting. Dels om hur man såg ut, hur ens hem såg ut. Och det var fult. Och man var en dålig mamma. Och man var liksom för tjock eller för smal. Eller hade en konstig partner. Hur kunde man vara ihop med någon som var liksom drack och drogade. Alltså det var så mycket moralistisk bullshit där. Så då jag läser ju inte ens kommentarer. Särskilt ofta.
Nej.
Så är det ju. Och det är ju bara av självbevarelsedrift. Alltså så här, man kan inte börja anpassa sina inlägg efter vad folk tycker. Då blir man ju skittråkig, tänker jag, som konstnärlig utövare. Och sen kanske man inte ska dra fler jämförelser mellan ett så här influencerkonto och konst. Eller så kan man det. Ju mindre filtrerad man är, ju mindre man lägger band på sig, desto mer intressant blir det ju alltid.
Ja, men ta en kvinna som Peg Parnevik till exempel. Men hon gör ju en kvinnofråga av allt, till exempel. Och hon rasar ju på det sättet hon vill. Hon gråter, hon är deprimerad, hon hatar. Hon är liksom ganska så ofiltrerad. Och varför skulle inte det vara intressant att titta på? Och jag tänker så här... Man måste också vara i en viss position, tror jag, och ha en viss liksom backup för att det ska vara attraktivt. Om hon inte hade haft så här trygga Mamma Mia och liksom sina syrror och en lovande karriär, då blir det ju direkt liksom snaskeri.
Mm.
Förstår du lite vad jag menar? Vi behöver inte nämna några namn. Det finns ju flera svenska liksom, kvinnliga artister och skådespelare och även utlandet, bland annat Lindsay Lohan och liknande skådisar och vår älskade Britney, där det lätt blir liksom att man tittar för att få ett liksom begär stillat, som är så här. Jag vet inte om det handlar om att man liksom känner sig helt plötsligt ganska sammansatt själv, eller om man vill bara titta på liksom tokerierna som sker, eller vad det nu handlar om. Men du fattar lite vad jag menar. Men med Peg blir det aldrig så, för att hon liksom, för att hon är en feministisk förebild med kollen då på något sätt.
Ja,
och liksom,
men jag håller med dig om...
Britney Spears farsa har täckt upp, liksom, så här, eller hennes syrra har ju inte varit så här: okej, kom hem nu till huset i Florida, så bara nörsade vi dig och tar hand om dig och firar jul, och pappa liksom Jesper klär ut sig till tomt. Och liksom du blir så här mamma-vaggad. För jag skulle vilja vara dotter till Mia Parnevik och bli mamma-vaggad av henne. Om det finns någon där som liksom, det kommer man ju själv ihåg från när mamma levde, att man kunde liksom bete sig lite hur som helst och agera lite hur som helst. För det var bara att åka hem till mamma, så fixade hon biffen på något sätt. Det var en enorm trygghet. Och jag vet inte om det var rätt eller fel. Det kanske var jätteorättvist mot mamma, men det var lite så man undermedvetet resonerade.
Jag pratade faktiskt med, nu är det liksom ett annat spår, men på samma tema, att så här, att ha alltså antingen en ekonomiskt stark förälder, eller såklart en känslomässigt stark förälder. Nu kan man väl säga att Mia Parnevik är både ekonomiskt stark och känslomässigt stark, att man liksom kan få stöd på massor med olika sätt i henne eller hela familjen, både mamma och pappa.
Ja, det tycker jag verkligen.
Men att ha föräldrar som alltså så här, en av mina kompisar som hon kritiserade mig lite grann för att vi hamnade i en diskussion om det här med att våga testa saker och Och hon tyckte att jag liksom för lättvändigt var så här, men varför gör du inte det här för? Och, men du kan väl byta karriär och börja med det här? Och jag förstår inte varför du inte blir egenföretagare. Och, alltså det, är mycket, det skulle ju du triva så mycket bättre. Och då var hon bara så här, men snälla du, kan vi bara så här, stopp ett tag. Tänk på det här. Jag har liksom ingen så här farsa eller morsa som kommer steppa in och betala min hyra om det är så att mitt nystartade företag skulle så här, gå lite dåligt första 3 månaderna. Alltså jag har ingen som kommer täcka upp ekonomiskt för mig om jag inte drar in till hyran själv. Och då fick jag liksom skämmas lite grann för att jag bara så här, va? Jaha. Nej just det, men vadå, menar du att det inte finns någon? Du måste väl ha typ en kompis som kan låna ut pengar till dig, eller du borde väl ha liksom en gammal moster eller en mormor som kanske kan låna dig pengar. Hon bara, nej men alltså snälla ta in det här nu. Alltså det finns ingen som kan låna ut pengar. Så här, sluta liksom tro att alla människor har en buffert. Och så här, jag har ju... jag har lidit vissa känslomässiga brister genom min barndom. Alltså helt glasklart att jag har det. Men jag har alltid haft en trygghet i att det finns ekonomiska medel om jag skulle liksom slinta, ramla, typ bli bestulen på min plånbok på min långresa i Thailand. Förstår du? Det är så här, då kan jag alltid ringa hem och så här, så sätter någon pengar in på kontot. Och det är en jävla stor skillnad. Det är en jättestor skillnad i hur man bemöter livet och vad man vågar ta för risker och att våga välja saker. Och det är inte så här att alla människor har samma förutsättningar att välja sitt eget liv. Utan har man en trygg känslomässig liksom back, someone holds your back, eller en trygg ekonomisk back, så har man mycket större möjligheter. Och det ska man komma ihåg. Världen är liksom inte rättvis. Även om vi bor i ett av världens mest jämställda länder och jämlika länder, så är den ändå inte, det är inte jämlikt för alla.
Jag tror ändå att det är, alltså, det kommer alltid vara svårt för dig och andra som har den backupen att verkligen förstå. För att det är en sån enorm trygghet att liksom... att veta att det finns någon som kan steppa in. Och liksom, jag kan ju inte säga att jag har det längre heller.
Alltså, jag menar inte att jag hade det med pappa längre. Nej, men jag säger så här. Alltså, det är också det som kan hända under ett liv. Alltså, du kan ju ha en ekonomiskt stark förälder och så plötsligt har du inte det. Och så var det ju för min mamma. Hon kände ju när hon växte upp. Hon växte upp i en jättestor familj med liksom mamma och pappa och 4 syskon. Och 2 av hennes systrar gifte ju sig rikt i USA och jobbade ju också och blev själva täta. Så hon hade ju liksom, dels under sin uppväxt och hela hennes vuxna liv hade hon ju familjemedlemmar som kunde hjälpa henne om någonting skulle gå till helvete. Och sen plötsligt när de dog så hade hon ingen.
Nej.
Alltså det kan ju också hända under en människas liv faktiskt. Mm. Att man liksom har någon som finns där och så plötsligt har man det inte. Och vad innebär det skillnad? Men sen kan det ju också bli så att man själv... Alltså du och jag har en gemensam kompis.
Mm.
Som ju alltså verkligen kommer från ingenting. Mm. Hon hade ingen ekonomisk backup och hon har ju varit den största arbetsmyran av dem alla.
Mm.
Och jobbat sig upp och fick till slut en jävligt så här... välbetald tjänst samtidigt som hon gjorde en helt bizarr bostadskarriär. Lyckas liksom köpa loss sitt hyreskontrakt av en bostadsrättsförening som vill vara lite schysst, så hon får köpa det till ett så här enormt underpris. Och sen sålde hon den ganska nyligen och nu är hon alltså multimiljonär. Jag sa det till henne, jag bara, älskling, du behöver aldrig mer jobba, du är multimiljonär. Hon bara, det här är helt sjukt. Det kan ju också hända.
Ja, gud ja.
Och då får man liksom omformulera hela sin inställning till livet. Att säga, gud, jag behöver inte känna den här oron längre eller den här otryggheten eller så. Men jag är helt med på vad du säger. Alltså, jag har ju någonstans alltid i mitt bakhuvud vetat att någon kommer kunna hjälpa mig om jag hamnar i ett ekonomiskt knipa. Och det, eller någon, min pappa. Liksom. Jag ska inte hymla om det.
Micke kommer inte hjälpa mig. Nej, snåle saken.
Nej, men vad fan, killar kommer och går. Det vet ju du också.
Ja, ja, för fan. Mm.
Men och, mm. att ha liksom en familjemedlem, det kan ju vara att man har en brorsa som är skittät också. Eller en syrra som har det gott ställt också. Du har väl ändå din syrra som någon slags backup i ditt liv, tänker jag. Kanske inte ekonomiskt, men i alla fall som någon slags backup.
Ja, gud ja, gud ja. Men det där har ju också gått upp och ner. Men jag tycker också att det är intressant det där att trots att min pappa bara lämnar skulder efter sig, så ibland tycker jag att det är svårt att veta vad som är vad. För även om han aldrig har kunnat hjälpa mig ekonomiskt, eller jo, det har han ju, men inte senaste 15 åren då, kan man säga, så är det ändå det här liksom trygghetskapitalet som vi pratade om i förra podden, att så här, de går på något sätt in i varandra. Att bara ha ett jävla ärsle till förälder som kan hjälpa med pengar, det är inte heller en särskilt skön känsla. Utan det man hade velat ha var ju så här, ja, men en förälder, ett förälder som finns där som hjälper en med ekonomiska frågor och liknande. För det kan jag känna, de, som du säger, våra kompisar som kanske kommer från ja, men arbetarbakgrund och sen så har jag lyckats göra en liksom bostadskarriär och liknande. Det handlar ju om att de har inte varit nonchalanta. De har inte varit fåfänga när det gäller till exempel bostäder och lön. Det har liksom varit det viktigaste i deras liv. Nummer ett så kommer tryggheten med cash och bostad. Och sen får resten komma. Medan vi har ju varit nästan lite tvärtom. Så här, okej, nu kör vi. Det löser sig. Då hittar vi något nytt. Då hittar vi på något roligare. Bla, bla, bla. Och sen så är plötsligt så kanske den inte möjligheten finns. Och då blir det så här, oh shit, vad händer nu?
Mm.
Och det blir jävligt tydligt också när man kollar hur det ser ut för kvinnor och ekonomi i då dagens Sverige. Och vi har ju fått lite kommentarer från, eller jag la upp idag det här TCO då, som 2018 kom med en undersökning, så här, ja, men det är klassisk inför julen, och det gjorde de även 2008. Och liksom, det blir ju aldrig någon skillnad, utan kvinnor tar ju på sig det här liksom julansvaret och traditionsansvaret och liknande. Men det som så jävla patetiskt tyckte jag var också i den senaste TCO-undersökningen är att män som samlever eller är gifta och lever tillsammans med liksom, ja, med sina fruar och med sin familj, det är de slöaste skitstövlarna. Och det gör mig så jävla irriterad, för de har mer social liksom trygghet, de är lediga mer, de har bättre pengar, de bor bättre och så vidare och så vidare. Och ändå så är de slöfockar. Ja, men är det inte paradoxalt liksom?
Jo, det är jävligt paradoxalt.
Ja, så då blir det så här, jaha, hur vinner man den matchen då liksom? Jag tror att det var 1% av så här gifta män som sa att de var de som tog ansvar över julen. Det var så barockt och horribelt att jag kände så här, nej, men nu går jag upp och lägger mig igen.
Men det var samma sak jag läste om föräldrapenningen. Alltså det har gjorts en undersökning nu hur liksom män versus kvinnor fördelar föräldraförsäkringen mellan sig. Och då har det visat sig att så här, kvinnor sparar in föräldradagar för att kunna vara ledig längre med barnen. När du har varit föräldraledig i ett år, då kommer din SGI liksom att försvinna. Så du kan bara vara det under ett år och sen måste du börja jobba igen. Och då tar männen över, men då tar de ut alla dagar, inklusive helger, trots att de inte är med barnet då. Förstår du? För att de bara, åh gud, då kan jag passa på att jobba 2 dagar i veckan fast ändå ta ut föräldrapeng så att jag får lite extra cash varje månad som jag kan spara på mitt egna sparkonto.
Mm. Vi bara, kanonidé.
Medan kvinnor då, när de har varit föräldraledare, så har de tagit färre dagar för att kunna vara hemma längre. Vilket gör att kvinnor då har under sitt år som föräldralediga har gått ekonomiskt back. Alltså det är så smutsigt och så jävla idiotiskt. Och det jag uppmanar alla som lyssnar till och som jag önskar att jag... Så här, det här är först upp nu i 40-årsåldern som jag har blivit varse om att så här...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard. But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ekonomi är ett område i livet som ett är jävligt viktigt. Två innebär frihet faktiskt. Och tre som minskar ångest i så jävla hög grad. Alltså jag skulle säga att en stor del av den ångest som jag har känt i mina dagar, även om jag har ekonomisk backup, så jag ska inte säga att den är effortless. Den är verkligen inte effortless. Det är inte så att jag kan ringa till min pappa och bara, hej, jag är lite slapp, jag orkar inte betala min hyra, kan du göra det? Det är absolut inte så det funkar på något sätt. Så har det
säkert
aldrig
inte efter våra...
Nej, särskilt inte nu tyvärr. Man skjuter sig själv i foten big time. Nej, men det har aldrig funkat så. Men däremot så har jag ändå vetat att så här, om det helt och hållet skulle skita sig så skulle det gå. Alltså, ja. Det har absolut inte varit så att jag har blivit försedd med varken apanage eller underhåll någonsin under mitt liv. Men jag har alltid vetat att det finns... Att det finns en möjlighet att komma ur en ekonomisk knipa. Men jag har ändå haft väldigt mycket ekonomisk ångest i mina dagar. Och det beror liksom på dels okunskap och att så här, kvinnor i hög grad... Och det är också en klassfråga, skulle jag vilja hävda. Att födas in i ett arbetarklasshem, vilket jag ändå får lov att säga att jag har gjort. Även om min pappa har gjort en enorm klassresa så kommer han ju ur arbetarklass. Och där har man liksom, finns ingen vana att prata ekonomi. Det finns ingen kultur av att liksom sitta och diskutera aktieköp. För det finns liksom inga pengar att köpa aktier för. Och det är samma sak för min mamma som kommer från en bondesläkt i Jämtland. Alltså det har aldrig funnits några pengar över. Så det är bara så här... alltså det är helt vi är okunniga på den fronten helt enkelt. Men det är någonting som jag vill ge mina barn. Att få, alltså dels förstå vad saker och ting kostar. Alltså budget, överblick över ekonomi. Hur man kan spara, hur man kan investera. Hur man kan se till att faktiskt skapa sig ekonomisk trygghet.
Jag tycker det är jävligt coolt. Jag var på den här middagen då med Camilla Läckberg och ett gäng influencers för några veckor sedan. Och då var den här fantastiska kvinnan som kallar sig själv för Börshajen.
Mm-hmm.
På Instagram. Hon har precis kommit ut med en bok som jag nu ligger och läser. Och hon heter Andra Farhad.
Mm-hmm.
Och hon brukar prata sparande bland annat i Nyhetsmorgon. Och hon kommer inte från någon överklassbakgrund, utan hon har själv då tagit reda på hur fan börsen fungerar. Och sen, hon var jätteung när hon började med det här. Och sen så började hon liksom sakta men säkert bygga sin aktieportfölj. Och det var som hon sa, jag bara, vad är hemligheten bakom att du har lyckats då? Hennes bok heter Haja börsen. Mm. Och den är ju då slutsåld. Och jag tycker det är så jävla smart, för hon berättar på ett pedagogiskt och enkelt sätt, som att man typ, nästan som att man går i nian. För det är ungefär så mycket man fattar av börsen.
Ja.
Och sen berättar hur hon har gått tillväga. Och nu är hon så här liksom ekonomiskt oberoende och är en så här skön tjej från orten som har skrivit böcker och cashar in liksom. Och det tycker jag är så jävla coolt. Men hon sa det, min hemlighet är, för jag sa så här, ligger din hemlighet i att du aldrig har tagit några större risker?
Mm.
Och då sa hon, ja, jag har sakta men säkert liksom trocklat mig vidare på börsen. Och om man har en inställning så kan jag ju faktiskt till och med kör i Söderlund bli en vinnare på börsen. Men då är det mycket som förutsätter icke-bokstavskombinationer, icke-behov av pengar och så vidare liksom.
Mm.
Så att alla kan ju såklart. Men det som jag tänkte på är ju att det här fluffet som vi gör hela tiden tar ju så jävla mycket tid.
Ja.
Och liksom så att det blir lite så här moment 22. Det var en tjej som skrev till mig idag, hon DM-ade, så skrev hon så här: jag upplever dock att kvinnor har ett större kontrollbehov, därför gör allt, mig inräknad. Min sambo brukar säga, men jag gör det gärna älskling, men då vill jag göra det på mitt sätt. Och det vill ju inte kontrollmänniskan i mig, jag vill ha det på mitt sätt. Då får jag också finna mig att göra saker, alla saker själv. Och det gäller det mesta som inkluderar hem och barnen, jag har svårt att släppa kontrollen. Då skrev jag så här, men om du är fluffig kan väl han göra resten. Det vi glömmer är att i längden påverkar kontrollbehovet vår hälsa. Jag vet, men det där jäkla kontrollbehovet är så svårt att släppa. Och jag tänker så här att jag håller med, och nu är det jul och hitan och ditan. Och jag har alltid haft så här ganska, ja, men jag vill att det ska vara på ett visst sätt inför julen. Det ska vara kransar, det ska vara så, dukarna ska vara på hit och dit. Men nu är jag ju nyopererad, så jag kan ju inte göra andra. Jag kan inte åka all, jag kan inte bära. Och det som händer då när man bara gör fluffet blir ju ganska bra. Man blir inte särskilt utmattad av att lägga på en duk. Och det där har vi också pratat om innan. Men det är det här när män säger så här, då vill jag göra det på mitt sätt. Och här tycker jag att vi har hela pudens kärna. Det har vi pratat om förut också. Vad är då hens sätt? Om en snubbe säger, vi ska fira jul. Säger, ja men, vi ska fira jul. Ja men då fixar du julmiddagen där älskling. Så kommer hon hem lite fiskpinnar och en gammal risig pangvinare liksom. Ja, det kanske inte är så himla liksom. Men det kanske var hans, ja, han kanske tyckte det var bra. Så att det är liksom det eviga, vad det liksom, vad, ja, förstår du?
Ja, vad, men då kan man väl förhoppningsvis, liksom? Alltså ja, gud, det är ju en jävligt stor. Alltså du och jag har ju också erfarenhet av relationer med män som inte tycker att högtider är särskilt viktiga.
Alltså, precis. Som, men tycker de det för att de är slöa?
Ja, tycker de det för
eller
att
tycker de inte det innerst inne?
Tycker de det
för när det väl gäller sen, när det är dukat, då kommer de liksom, då kommer råttan ut ur boet och sitter och slafsar och slaskar liksom.
Ja, men det är det jag menar. Men du är så här, det är som att de också lite beräknande har räknat ut att så här, varannat år kan vi göra fiskpinnar och röpang, och varannat år när hon har julen, då kan de köra liksom sten hardcore. Men jag har ju också erfarenhet av att leva tillsammans med en julgeneral. Alltså det är också det att gräset är alltid grönare hur man än vrider och vänder på det. För gud, jag kan sakna julgeneralen ibland. Han gjorde ju alltid förvånansvärt jävla god julmat och fixade ju alltid förvånansvärt jävla mysigt. Så det är också det att så här, jag skulle nog kunna säga att en stor lösning på problemet, det är också att så här, man börjar bli mer generös med beröm till den jäveln som tar på sig uppgiften att fixa julen. Det skulle jag må bra av i alla fall. Inte så om du gillar ju att göra sådana här julmat och grejer, så det, då är det din grej, utan då får man ju för fan tacka och ta emot. Och har man ett stort kontrollbehov, då kanske man bara får acceptera det hos sig själv, att så här, det är inte petimeterrättvisan att man ska säga varannan jul så ska du hugga granen och varannan ska jag, utan så här, man försöker göra det man gillar, och sen kanske börjar man identifiera saker som bara, fan det här gillar jag, men det här tycker jag faktiskt är pissjobbigt. Är det verkligen ett krav på att man måste ha det då? Det jag tycker är jobbigt, det är att, alltså jag tycker att det är jobbigt när andra inte verkar uppskatta mina ansträngningar. Alltså när, den där grejen som vi pratade i förra podden, att jag är så här, nu är det första advent älsklingar, här har jag gjort en lammgryta i 4 timmar och åkt till skogen och plockat kransmaterial, och de bara sitter och glor i sina telefoner och så här, som att de lika gärna skulle kunna käka på Babas Burger och så här.
Simon Sjön.
Alltså de är helt ointresserade av ens ansträngningar, och jag frågade ändå Igor, så jag bara, men alltså är det så att ni lika gärna skiter i det, då kan ju jag åka hem till typ Ann och ha julmys med henne. Alltså, varför ska jag göra det här för er när ni inte vill det? Men sen kom jag också på att han är tonåring och då kanske man har lite... Man kanske enda gången när man har så här frikort och vara så där ointresserad av precis allting som ens mamma gör.
Men det stör mig så mycket för jag, min syrra och mina systerdöttrar ska ju ha lite så här julmys nästa onsdag.
Mm.
Och då planerar jag ju det efter att mina pojkar är här, mina stora pojkar, de två som är hemma. Och så kände jag så här, efter, för jag skrev så här, vill ni ha mera pojkvänner och så där? De bara, nej. Nej, vi myser väl, vi kvinns liksom.
Ja.
Och det är ju så jag uppväxt med min syrra, att vi säger, nej men jag och mamma och syrra, så här, Och så tänkte jag, men egentligen spelar det nog ingen roll om jag liksom, om de är här, när deras liksom kusiner kommer, för de kommer käka, sen kommer de gå upp i sina rum.
Mm.
Men det här är också liksom en tankevurpa, för att det att de får liksom i sin kropp, att så här, vi har ansträngt oss, vi har gjort mys och bla bla bla. Om jag nu skulle gå ner och ta bort julstjärnor, granen, juldyken, alla hyacinter, alla jävla loppisfynd med ljusstakar, blommorna, liksom allt det som är julmuffigt, och upp, liksom alla ljusstakar och hit och dit som sitter i fönster och fanans moster, då skulle ju någonting ske med det här hemmet. Helt plötsligt skulle ju julsjälen försvinna, och då tror jag att det skulle bli så här, det är någonting som inte stämmer här hemma. Kanske inte att hen skulle kunna sätta fingret på det. Så att det handlar ju mer om, jag vet inte, att det har varit en känsla av att det har funnits någon som har brytt sig.
Mm.
Förstår du? Ja, jag tänker så här, ja men liksom Karin Larsson på Sundborn typ.
Ja, men, undrar om hennes barn var så här, satt med iPads och bara, alltså dåtidens motsvarighet. Undrar om de var så här, mamma Karin, du har gjort så fantastiskt. Alltså hur var det där?
Men jag vet inte, de måste också vara tonåringar. De är så tacksamma mot min syrra så här, när hon kommer och fixar och hjälper till. De är så här, mamma du är så fin, du är så härlig, bla bla bla.
Mitt flickbarn är också så här, åh gud, kan vi inte bara så här, laga en middag ihop? Man bara, gud snälla, ge mig ett flickbarn tillbaka. Vad fan är grejen? Nej men på riktigt, det är liksom patetiskt att säga att det skulle ha med könsskillnader att göra. Att det här skulle vara någonting biologiskt nedärvt. Men det är också så här, eller är vi helt jävla misslyckade som mammor som inte har lyckats genusfostra dem?
Tydligen
är det så.
Ni som lyssnar får tycka till.
Är det för sent? Kan vi rädda dem från att vara urusla pojkvänner? Jag sa det till Igor, jag bara, om du sitter så där med din flickvän, du kommer bli dumpad direkt. Så liksom ansträng dig.
Ja, men det kör jag också till Dante Ilen. Ska ni svara så till era flickvänner, då kommer liksom, det kommer inte bli långvarigt.
Nej.
Men nu så ligger jag här. Jag måste fråga dig om ett råd. Jag vill ju skicka den så här senaste så här, internationella typ globala sexgallupen. Där det handlar då om så här, vad ska man göra för att kvinnor ska få mest utdelning på orgasmen.
Mm.
Och då tänker jag så här, det kanske är att gå över gränsen, att skicka så här, att ett har för givet att de själva inte har koll på det där, och två så här, snusktanten vill att de så här,
ska bli bra knullare.
Nej, men det går inte. Det bara skulle vara så jävla... Jag känner så här, någonstans måste man sätta ner foten. Okej, att de är slöfocka, men de måste ändå vara bra lovers. Eller, jag vet inte, det är en så här desperat handling av när jag ser hur allting så här faller mig. Vad heter det? Ja, men så här, slipping through my fingers, typ. Jag vet
egentligen
inte.
Så tycker jag att det skulle vara en ganska bra grej att skicka. Alltså det, jag vet, fan, det var någonting som jag läste under den här veckan som jag kom att tänka på. Att så här, allting, så, ja, men det var ju såklart på Holistic Psychologist. Såklart var det annars. Nej, men där hon tog upp det här med, så här, med sex och porr. Varifrån får vi våra sexuella preferenser och var lär vi oss om sex? Och de flesta lär sig om sex via porren idag. Det är bara så. Och så här, det kan vi Nej, det kan inte vara möjligt. Så här. Men alltså, jag har ju inte en enda kompis som sitter och pratar ingående om sex med sina barn. Det är ju någonting som är jättetabu att göra. Och det känns som att så här. Och samtidigt så är det ju att lämna dem helt till ödet. När de då ska träffa sin första liksom, tjej eller kille. Och så ska de försöka lista ut hur man liksom ska ha bra sex tillsammans. Alltså hur man ska skapa ett bra typ samliv. För fan, vi hatar det ordet för övrigt. Men du fattar vad jag menar. Det låter så väldigt mycket pensionär.
Det är ändå väldigt viktigt.
Men det är skitviktigt. Och ändå så bara, men vad är de utelämnade till? Det är så några timmar i sexualundervisning i skolan. Men sen är det ju porr. Och sen är det ju samtal mellan varandra. Och så var det ju för oss också. Inte fanns att mina föräldrar pratade om sex med mig. Alltså min pappa sa ju på sin höjd så här, glöm inte kondom. Typ när jag sa att jag skulle sova över hos en kille. Och han var för övrigt min killkompis. Jag blev så jävla förbannad och bara, åh vad äcklig du är. Hur kan du ens tro något sånt? Men det var väl så långt. Han pratade om sex med mig. Min mamma pratade jag nog aldrig om sex med. Mer än att så akta så du inte blir med barn. Det var ju aldrig någonting om så här, du vet att du har en klitoris. Alltså, det var ju absolut inte något samtal på den nivån. Hur var det för dig?
Nej, men alltså, jag kommer ihåg när jag var ihop med Kenneth Andersson. Och vi hade börjat ligga och vi satt i bilen.
Hur gammal var du då?
Ja, men då var jag 14. Och bara det är ju så här, så hemskt att
jag... Helt bizarrt.
Jag började direkt tänka på Stefan Hildebrand och Morilla. Men då sa hon så här, ja, har ni börjat ha sex med varandra? Och så här, nej. Och, ja, för i så fall kan du komma och prata med mig om du behöver skaffa skydd. Jag bara, vad snackar om typ? Blev så jävla upprörd. Jag kände mig liksom, jag tyckte att det var helt gränslöst av henne. Fast det var ju inte det.
Nej.
Jag kände som att hon liksom sköt sönder min integritet fast hon bara ville väl. Liksom.
Jag vet inte varför man som barn upplevde det sådär. Jag tyckte också att det var så otroligt obehagligt att min mamma skulle ta så här menssnacket med mig. Jag bara, gud, vad håller hon på med? Hon håller på att bryta någon så här barndomsmagi för mig. Så här. Och
ja.
Jag vet inte om det är för att vårt samhälle är så kvinnohatiskt så att man redan som flicka kände sig, jag vill inte vara kvinna för min mamma. Jag vill vara en flicka fortfarande. Jag vill inte vara en så här besudlad sköka typ. Men jag tyckte det var så obehagligt.
Jag vill vara barn resten av livet i hennes ögon.
Ja. Och därför och sen var det såhär kränkande såhär, att hon skulle såhär börja betrakta mig som... Såhär,
Lenas pappa gjorde typ en mensfest för henne när hon var 13 och fick mens. Och hon fick massa presenter. Jag var såhär, nej, låt henne för fan vara i fred. Låt henne få vara Ronja Rövardotter typ 10 år till. Och det här står också i vägen för en utveckling och kvinnohat och kvinnoskammande. Så att såhär, det här är också någonting som man själv måste ta tag i. Jag tänkte på en grej att såhär... Fram till för 60 år sedan när p-pillret kom liksom, då hade ju kvinnor bara funnits till sexuellt för att reproducera sig. Det var väl för fan ingen som frågade liksom Anna-Karin Lundasdotter ut i Närke socken om hon fick en orgasm efter knulleriet. Alltså det var ju inte så. Och då på 60 år knappt så ska liksom hela världen då transformeras till någonting helt annat. Och det säger sig självt att det är en resa och kommer vara ett tag till liksom.
Såklart.
Och då att gå från det här Madonna, hora, sköka... Jag menar inte att det finns nedärvt i våra gener, men det finns ju nedärvt i våra liksom intellektuella genbank.
Ja,
tänk till den transformationen liksom.
Gud.
Ja, jag vet inte om min pappa någonsin var så här, vad vill du ha, Ako? Vill ha lite massage med olja och ska jag ta fram typ en superdildo med liksom en, som ser ut som en har? Förlåt, nu skämdar jag någon i himlen. Nej, men, du fattar. Och som du och jag har pratat om, liksom, och nu måste jag så här, också skamma dig och mig lite när vi så här, är på pappa Ulf och hans unga tjej Ninna. Så här, gud, vi vill inte ens tänka på det. Nähä. Ja, men skit i om vi vill tänka på det. Liksom, vi har inte med det att göra. Vi får inte skamma någon vad gäller liksom, det sexuella. Om det inte är liksom, pedofiliaktigt. Jag tänkte också på dels när unga killar som kommer från sportvärlden då berättar om övergrepp, vilket har skett senast nu i efter fem här för några dagar sedan. Det är ingen som ifrågasätter deras trovärdighet. Men om en tjej berättar att hon har blivit liksom våldtagen eller sexuellt trakasserad, då ska det alltid vridas och vändas.
Mm. Snacka jag hoppas om nu att de säger... Fy fan vad jag har tänkt på det sen vi poddade sist. Ja, och också när det gäller Staffan Hildebrandt, att så här, det är pojkar som har vittnat om det här, då är det sant. Och när det är ishockeykillar som berättar om sina nollningar, då är det också sant. Det är alltså ingen som ifrågasätter att det här skulle vara att det här skulle vara osanningar, att någon skulle ha liksom någon vinster av det. Alltså fy fan vad du har rätt i det. Vad sjukt det är.
Det ska man ju inte. Ja, och det ska man ju inte heller ha.
Det är klart.
Varför
man inte ska
man ifrågasätta? Liksom, som att det är, de flesta har ju också förträngt det. Och det kommer då fram när liksom någon annan berättar.
Mm.
Och jag tänkte på det, han, Bill Wyman, kommer du ihåg honom? Han, han var ju med i Rolling Stones. Jag tror att han var basist i Rolling Stones typ i 30 år.
Mm.
Och sen så i början på 90-talet så lämnade han Rolling Stones. Och fick ju ändå väldigt mycket rubriker eftersom han gifte sig med 18-åriga Mandy Smith när han då var 52 år.
Mm.
Och sen kom det då fram att han hade börjat liksom dejta henne när hon var 13. Och sen började ligga med henne när hon var 14. Och på den här tiden var det ju heller liksom ingen som ifrågasatte. Då var det ju bara en liksom en era framgång som omgav gubbar som hade riktigt unga tjejer. Nu menar inte jag att det var så accepterat att det var liksom att det var någon, jag vet inte, till exempel en kvinna i 55-årsåldern som var tillsammans med en 18-åring, det hade ju inte, alltså det fanns ju inte på den här tiden.
Nej.
Det liksom, nej men då hade man blivit utesluten.
Det var väl liksom typ Jackie Collins på sin höjd.
Precis, ja, någon sån där, ja men liksom tantalora med kapital typ. Så då gifte de sig, så kom det här fram att de hade liksom varit ihop sedan hon var 13. Och hon berättade i en intervju att hon under så många år anklagade sig själv för att hon gick med på det här och för att hon började ha sex med honom och för att hon njöt av det hit och dit. Och två år efter de gifte sig så skilde de sig, och då gifte han sig med hennes mamma.
Va? Men sluta.
White trash, vilket är ett ansikte. Och nu när hon själv har jobbat med ungdomar, när hon har blivit äldre, så inser hon såhär, nej, det handlar bara om att man i en viss ålder så är så många ungdomar som vill ha bekräftelse och bli älskade. Och det tycker jag tangerar det du och jag sa, att när ens egna föräldrar vill finnas där som stöd, så vill man säga, nej men låt mig bara få vara din flicka, låt mig ligga i din, liksom, ditt knä och du ska sjunga så här varje sången för mig. Och då sökte man sig till andra vuxna som skulle bekräfta en på det sättet då.
Mm.
Vilket som såklart utnyttjas utav jävligt många. Det där sexuella anmälningen mot barn och det ökar ju för varje år som går. Så, att det, är så här, det är ett stort, stort, stort samhällsproblem som man måste ta på allvar. Och därför är det så jävla bra att det här kommer upp på tapeten. Och jag blir så jävla äcklad när jag hör Hildebrand säga, men han kunde väl sagt till då att han inte ville, att han inte tyckte det var härligt att knulla med den här 50-åriga gubben typ. Du vet, det är liksom insiktsfullheter vi minns. Att det är så här, ja men det är också, du kommer ihåg själv när man var i den där åldern, när ens kropp började förändras och man börjar få så här känslor av sexualitet som man inte kände igen. Man var ju liksom, jag var jättekåt när jag var så här 14, 15, 16, men jag visste inte vad jag skulle göra av det. Och det är väldigt sårbart, man är väldigt liksom, man är som ett villebråd där ute och man försöker liksom kontrollera sin kropp och känslor och så här. Och så kanske man inte vill ha hjälp av sina föräldrar eller någon annan utomstående. Alltså, fan vad det är svårt.
Mm, det är skitsvårt. Liksom... Det är väldigt svårt att navigera i det där. Och jag tycker som sagt att det verkar som att vi är på väg mot en ny tid där vi liksom måste förändra både så här, synen på sex och så här, vår fostran kring sex. Man kan ju inte, alltså, om alternativet är att ens barn ska bli fostrade till vad sex är av porrfilmens värld, alternativt av varandra.
Får man ändå liksom
då känner jag
kämpa
så här,
på, känns det som.
Ja, alltså nej.
Man får inte ge sig.
Det måste...
Men år 2020 så ökade anmälda sexualbrott i Sverige till 24 100 per år 2021. Under 2020 anmäls det högsta antalet våldtäkt mot barn hittills 16% fler än 2019. Vi vet att mörkertalet är stort och undersökningen visar att det rör sig om 452 000 barn totalt som utsätts för sexualbrott varje år. Det är liksom så här, och idag kan en jävla förövare som utnyttjar ett barn som under 15 år får köpa sexuella handlingar enbart få böter. Och det här utgår ju från att liksom man inte bötfäller någon eller dömer någon genom att utgå från barnets liksom riktiga ålder. Utan vad då förövaren trodde eller upplevde att hen var i för ålder. Alltså det är så barockt. Jag tycker man ska höja lovlighetsgränsen till 18 år. Hur det bara. Gör vad som krävs för att få bort den här skiten.
Ja, men jag tycker också att man ska så här, som vuxen person vinnlägga sig om, precis som samtyckeslagen, att personen har åldern inne. Om det så ska krävas att man ska kolla någons lägg. För att liksom,
ja, det var ju så jävla lätt.
Att är man osäker om man tror att någon ljuger, då kanske man ska låta bli att ligga med just den personen, tänker jag. Jag var lite osäker, men hon sa att hon var... Man bara, oj då, men då kanske du skulle ha låtit bli totalt i alla fall.
Jo, men vissa tjejer som är 13 ser ut som 25. Men det handlar inte om det. Det handlar om att det inte är män som utsätts i samma höga utsträckning. Men när det gäller covidpass, överviktiga gubbarna då som röker och dricker för mycket, de är svinrädda för att själva dö i covid, så att då kan
då kan man kolla pass och där kan man kolla vaccin, ja. Men du, för övrigt kan vi inte alla en gång för alla döda myten om att det finns 13-åriga tjejer som ser ut som 25. Jag kan sanningen att säga eller jag kan säga att jag aldrig har träffat en 13-årig person som jag har trott har varit 25 år. Har du någon gång varit med om det?
Nej, när jag tittar på mig själv när jag var 13 så ser jag ut som 3. Så att, nej, jag håller med dig. Men det som män då påstår att när någon har kort kjol och smink,
då ser man
då
ut.
Då är det per automatik 25.
Ja, men då är man ju riktigt jävla dum i huvudet alltså.
Ja, de är ju det, gubbjävlarna. Nu ska du faktiskt få gå ut och simma med delfiner, min älskling. Jag ska inte hålla dig längre.
Stör inte mig mer nu.
Jag är avundsjuk. Jag är så glad för din skull. Och hade jag blivit uttråkad om jag var där? Finns det paddelbanor? Finns det tennis?
Ja, gud, nej. Du hade klarat av det här en vecka. Det tror jag, helt klart.
Ja, ja. Du och jag måste också göra någonting, tycker jag, nu
snart. Det måste vi verkligen göra. Next time, it's our time. Vi kommer definitivt. Vi behöver åka iväg och jobba.
Jobba.
Och det vet du.
Jag måste blåsa upp en badring som jag kan sitta på. Nästa.
Hur känns det nu? Har du börjat läka?
Ja, fast du... Ja, jag tycker att det är ju bara 9-10 dagar sedan. Det kommer liksom... Det tar tid. Man känner det. Och det är ju därför man är sjukskriven så här längre. Om man går upp för en trappa eller liksom blir lite upprörd eller håller på... Jag skulle lägga in någon maskintvätt här liksom igår här. Nej, men det straffar sig. Och jag vill inte hålla på att gå på den här moffen längre eftersom jag inte kan bajsa och hit och dit. Så nu tar jag ju bara Ipren liksom.
Gör du det nu?
Ja. Ha. Nej, men alltså om jag får välja, då ligger jag alltså 24/7. Så tar jag idag tog jag min första minikinipromenad och sen går jag och lägger mig igen. Alltså det finns ingen rastlöshet, det finns inget liksom önskan om något annat. Jag är liksom inkapaciterad och min kropp och mitt psyke känner det liksom.
Så jävla bra. Jag tror att det här är skitbra för dig. På många sätt. Mm. Inte bara för...
Igår var det någon som sa
så här... Sex in the pussy.
Det är inte 4-6 veckor. Det är 4-6 månader som det Jag bara lam. Typ så här, förtvinade muskler. Ja, jag vill också be om ursäkt. För jag fick från Hjärt- och lungfonden att många har blivit upprörda över... jag ska man säga ironiseringen över kvinnor som är långtidssjukskrivna i covid i det avsnittet där vi hade Kristoffer Triumf, din tröst i natten. Om det var någon som kände så vill jag verkligen eller vi vill be om ursäkt och vi respekterar och förstår såklart att det finns många kvinnor som har blivit långtidssjukskrivna på grund av covid. Tack för att ni lyssnar. Puss och kram från Bromma och
Maldiverna. Puss, puss!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.